Jag vill ta upp lite tankar från Romarbrevet 1. Romarbrevet 1, och då har jag skrivit som översikt: vart leder vägen? Vi ska läsa där snart från vers 16. Men bara för att inleda det här, i första versen så skriver Paulus om sig själv, presenterar sig att han är avskild för Guds evangelium, skriver han. Och där Paulus skriver det, för så vi vet och vi känner när vi läser att det Paulus menar är att han är avskild, alltså helhjärtat överlåten till detta, till Guds evangelium, till Jesus Kristus, hans Herre och Mästare och Frälsare. Finns inget delat, finns inget haltande på båda sidor, finns inget en fot här, en fot där. Han är fokuserad, han är avskild för Guds evangelium. Och jag tänker ibland på den här, en gammal sång som man sjöng i alla fall när jag växte upp, var barn och ungdom: innanför eller utanför, var ska du stå en gång? Och jag har märkt att en del kristna idag har svårt för den sången. Därför att människor försöker väldigt mycket idag sudda ut gränser. Man vill sudda ut gränser och blanda samman. Och man vill sudda ut gränser mellan religioner och trosuppfattningar och filosofier. Men det finns ett innanför och det finns ett utanför, enligt Bibeln. Och ibland så till och med Gud leder oss och för oss till en punkt där vi måste välja. Det är viktigt det. Paulus börjar med det mest avgörande och det viktigaste när han börjar Romarbrevet. Och det handlar förstås om Jesus. Och det han tar upp där i vers 3 och vers 4, så beskriver han Jesus, hans mänskliga natur av Davids släkt. Alltså att Jesus var sann människa, blev människa. Och i vers 4, med helighetens ande, med kraft bevisad vara Guds son. Han var så sann Gud. Han är sann Gud och sann människa. Det är en viktig bekännelse i Guds evangelium som Paulus skriver om här. Och Jesus är den stora skillnaden. Den Jesus är, det är den stora skillnaden. Han är unik. Han är den enda som ger förlåtelse, som kan förlåta synder, som kan förvandla människor och våra liv. Han är den enda som kan hela och upprätta och ge oss ett evigt liv. Jesus passar inte in i islam, för där bekänner man inte Jesus som Guds son och det han gjorde på Golgata. Jesus passar inte in i buddhismen eller hinduismen eller någon annan religion eller trosuppfattning. Jesus är vägen, sanningen och livet, enda vägen till Fadern, enda vägen till Gud. Det är Guds evangelium som Paulus skriver om här. Och då läser vi från vers 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker eller hindrar sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud, eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men det blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem, så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Man tror lögnen och tillber det skapade istället för skaparen. Och lögnen, vad är det för lögn? Vad är det för lögn? Jag tror att vi kan med en gång gå tillbaka till Edens lustgård. Ur lögnen så att säga. Ni kan bli lika Gud. Ni kan bli som gudar. Det är ur lögnen. Det är jagets religion. Det är människans strävan. Att bli som Gud. Att bli gudomlig. Och det återfinns i många, många sammanhang idag. Det finns i New Age-religionen eller New Age-filosofin, vad man än kallar det. Det finns i österländska religioner. I islam, i sufismen inom islam finns det en gren där man strävar för att bli gudomlig. Finns ju i ateismen, bland frimurarna. I katolska katechesen, alltså romerska katolska kyrkan. Bland katolska mystiker och bland en del kyrkofäder. Bland gnostikerna. Det finns ju nygnosticism i herradömesteologin inom trosrörelsen. Framgångsteologin. Och delar av den karismatiska rörelsen. Delar av Latter Rain-rörelsen. Allt det här. Och börjar man syna det där. Varför står man och säger vi är gudar eller jag är Kristus? Eller säg inte att du har Kristus inom dig, du är Kristus. Det finns en orsak till det, om man synar vad det är de lär. Om man går till roten så ser man, det kommer från den där roten. Gamla ur lögnen, ur synden, att bli som Gud. Och så läser vi vidare här i vers 26. Därför utlämnade guden till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som är mot naturen. Om man ser de här första två kapitlen i Romarbrevet så ser man två kategorier av människor som, eller grupper av människor som Paulus belyser här, som är på fel väg. Jag sa att överskriften är vart leder vägen? Två kategorier. Och dels är det den kategorin som det står här undertrycker eller hindrar sanningen. Orden i grundtexten för ogudaktighet och orättfärdighet, det handlar om ett förakt för Guds ord och ett förakt. Att börja liksom där, börja med ett lite förakt mot Gud och förakt mot hans ord. Och orättfärdighet är att bryta lagen, alltså att bryta mot Guds ord. Att inte vara i harmoni med det som är rätt och det som är Guds vilja. Och här undertrycker man medvetet sanningen och lever medvetet i uppror mot Gud. Det är den ena kategorin. Den andra kategorin, då tar Paulus upp i kapitel 2. Och det är de som är med egna ansträngningar tycker att jag är god nog med mina egna ansträngningar. Man tror att man är bättre än andra, man blir dömande. Och det här var ju framförallt först och främst Paulus riktar sig till judarna som förlitar sig på sin laglydnad och laggärningar. Men det kan också faktiskt handla om oss kristna. Om vi glömmer bort att allt är av nåd. Att det är Guds nåd. Då kan vi också riskera att hamna i den kategorin. Och det vill Paulus belysa här. Det här är fel väg att gå. För att det här är en balans. Att vi lever i nåden. Men vi står för sanningen. Jag skäms inte för evangelium. Skrev Paulus. Det är en Guds kraft. Det är Guds kraft, dynamis, ni vet det här ordet som dynamit kommer ifrån. Det är något som verkligen förändrar, men Gud förändras inte på det sättet, tack och lov. Men det är kraft till förändring, kraft till att leva för Gud, kraft till att vittna och kraft till att stå för sanningen. Det är Guds kraft. Och Paulus, han var ju till och med glad för sin egen svaghet många gånger. Han liksom bytte den mot Guds kraft. Och det är precis så ju som det står i Jesaja 40 och 31. Men det som hoppas på Herren, det står där att han ger den kraftlös, den svage kraft och den fröka, den maktlösa styrka, är vad det står. Och så står det, men de som hoppas på Herren får ny kraft. Och ordet där i hebreiska betyder att byta ut. Det är ungefär som att byta kläder. Du får lägga av dig den där som du kanske upplever som en sliten klädnad och du är trött. Och så får du ny kraft. Beklädas med ny kraft ifrån Herren. Så byter ut den där svagheten mot Guds kraft. Det är för att Gud har möjlighet och kraft att förändra oss till nya skapelser. Och till allt det som han har bestämt för våra liv. Allt det han har bestämt för våra liv. Och det du inte har sett än, det kommer du att få se. Om du följer Jesus och fortsätter leva för honom. Det är bara så. Och så sa ju ängeln Gabriel till Maria den där gången. Som det står om i Lukas 1. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Och det skulle kunna översättas. För inte ett ord från Gud saknar kraft eller utan kraft. Det är fyllt av levande kraft. Förvandlande kraft. Det finns ingen självfrälsning. Ändå finns det så mycket ansträngningar. Så mycket av religioner. Och så mycket av falska hjälpmedel. En uppsjö av falska hjälpmedel som man kallar det. För att nå någonting. För att komma högre. Andligt tror man. Bönetekniker. Det är populärt idag. Meditation och djupmeditation. Och mantra. Kontemplation. Det är samma sak. Det är bara ett annat uttryck. Ikoner och rökelse. Tankekraft talar man om. Ordets kraft. Allt det här. Och positivt tänkande. Allt det här har sina rötter i den österländska tänkandet. Det står om i Jesaja 2. Det österländska tänkandet, eller som Bibeln beskriver med uttrycket Babylon i Uppenbarelseboken bland annat. Ändetidens världsreligion och den där blandningen när man försöker sudda ut gränser. Vi kunde läsa i tidningen Dagen här i veckan att man gjorde reklam med radband på Lapplandsveckan. Pingströrelsens konferens, jag vet inte om ni har läst det. Men det här är ganska skrämmande. Vad är ett radband? Frälsarkransen, radbandet. Jag ska citera Solve Henriksson som har forskat i mystik och österländsk mystik med mera. Radbandet mala har i alla tider varit ett hjälpmedel i yogan för att hålla räkning på mantran, det vill säga gudanamn. Radbandet har alltså sina rötter i buddhismen som fördes in via buddhistiska munkar någon gång på 200-talet som spred detta som togs upp av vissa kyrkofäder och kom in på det sättet in i kristenheten. Igår kväll, var ju lördag igår kväll, var det helgmålsringning på tv. Då var Martin Lönnebo som har gjort den här frälsarkransen. Han är ju en känd frimurare. Och han talade då om en av pärlorna. Och om ni lyssnar noga så uppmanade han där att be till Maria, jungfru Maria. Det är en avgud. Det är brott mot det allra första budet. Ni ska inga andra gudar ha jämte mig. Vad gör ett radband på en pingströrelsekonferens undrar jag. Kasta ut skräpet. Alla dessa hjälpmedel och dessa metoder har ett syfte. Och det är att söka ena alla religioner under samma tak. I en sista ändetidens världsreligion som Bibeln mycket tydligt varnar för. Det är syftet med dessa hjälpmedel. Visualisering, det är också populärt, det hör också till detta. Och jag har skrivit en Olins fundering på vår hemsida nyligen där jag tog upp en del om Ignatius av Loyolas andliga övningar. Och där läser man om detta så förstår man ganska snart, det här hör inte hemma bland kristna. Det här är någonting helt annat. Det går utanför Bibeln. Och här så föreställer man det fantasier som man då tror att man mediterar över en bibeltext och sen liksom kliver in i texten, och den kan leda vart som helst i princip. Jag har hört människor som har berättat om sådana här som de kallar uppenbarelser, och det är ganska skrämmande när man blir så blind som man tror att det där är en uppenbarelse när det i själva verket är egna fantasier och föreställningar som inte stämmer med bibelordet. Och jag tror att det finns, att det är detta som beskrivs här bland annat i vers 21 som vi läste. De förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Ordet är dialogismos, och det kan också, det översätts falska föreställningar eller resonemang eller tomhet. Argument emot Gud, för det är det leder till. Och det finns också liknande uttryck och beskrivning i Gamla testamentet, psalm 81 och 13. Där Herren sa, han kallar folket, att Israel ville lyssna på mig. För Gud ville göra dem gott, han hade så mycket i beredskap. Men de ville inte. Och då så säger Gud genom profeten, då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Ordet är för hjärtans hårdhet. Det beskriver samma sak. Man följer sina egna inbildningar och föreställningar, drömmar och visioner som man då själv skapar, fantasier helt enkelt. Man själv manar fram när man visualiserar. Guds kallelse är, överlåt dig till mig, Herren. Överlåt dig till Jesus, överlåt dina planer, överlåt dina drömmar. Överlåt din framtid, ditt liv, ditt allt till honom. Han har det bästa för dig. Och han har en underbar evighet också för oss. Och det är dit han vill att vi ska nå. Så det gäller för oss att förstå vart vägen eller vägarna leder, så att vi väljer rätt väg. Vishet. Det beskrivs ju som Herrens fruktan, att frukta Herren, alltså Guds fruktan, det är vishet. Och att fly det onda är förstånd, står det. Men vishet är också, kan man ju säga, att förstå vart vägen leder. Vad blir konsekvensen? Vad blir resultatet? Var slutar det här? Psalm 73 och vers 1. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades de övermodiga. Jag såg att det gick det ogudaktiga väl. Han kämpade Asaf här. Han såg att de som han visste var ogudaktiga, och de hade framgång. Det verkar gå så bra för dem. Men han som trodde på Herren och levde för Herren, som ville leva ett rättfärdigt liv, han hade det kämpigt och svårt. Men så kommer han längre fram i salmen, fram till i vers 16. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt. Till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut. Alltså, vart leder deras väg? Vart slutar deras väg? Och när han förstod det, då var han inte längre avundsjuk på de ogudaktiga och orättfärdiga. Då tackade han Gud att han fick leva i Guds vilja med sitt liv.
Jesus.
Grunden här, som Paulus skriver om, det är rättfärdighet från Gud. Det är inte våra ansträngningar, kraftlösa ansträngningar eller övningar eller vad man än kallar det, Det är heller inte så att man är frälst. Det finns troende, det finns kristna som kämpar med, åh, idag känner jag mig inte frälst. Är jag verkligen frälst idag? Och nästa dag, då är det härligt och seger. Idag känner jag mig frälst. Men så funkar det inte. Det är nämligen så att är du frälst, då är du förklarad rättfärdig av Gud själv, av himmelens Gud. Du är rättfärdig förklarad. Punkt slut. Men sen kommer en fortsättning. Och det är efterföljelse. Det vi uppmanas till. När vi blir rättfärdig förklarade, då blir vi Guds barn. Ibland så vill man liksom innesluta alla är Guds barn. Det är inte sant. Alla är skapade av Gud, säger Bibeln. Men alla är inte Guds barn. Det blir vi vid omvändelsen. När Jesus får rena våra hjärtan, våra liv och komma in i våra liv. Galaterbrevet 3:26 står det tydligt och klart. Alla är ni Guds barn, det var till de troende, genom tron på Kristus Jesus. Det är en relation, det handlar om gemenskap. Och fortsättningen, det är ju som när Jesus sa när han bota och när de kom till tro på honom. När han gick ner på jorden. Gå nu och synda inte mer. Sa han. Gå nu och synda inte mer. Därför att när Jesus säger det. Då ger han också kraft för en förändring. Guds kraft till förändring. Till ett förändrat liv. Den helige ande ger oss en ny vilja. Nya önskningar. Kanske planer, nya tankar som är helt i harmoni med Guds ord och med Guds vilja. Så att vi vill gå Guds väg och vi vill lyda Gud. Vi förstår inte allt på en gång, men steg för steg leder oss Herren. Och det pågår hela livet, efterföljelsen. Så detta, det leder oss ju in i trons lydnad. Trons lydnad, det är ju inte populärt det här med lydnad, att det kan ju idag låta lite negativt, men trons lydnad, att följa Jesus, det är något väldigt positivt och något väldigt underbart. Och i den femte versen här så skriver Paulus, genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. För trons lydnad, det är till Jesu liv och till hans ledning och hans ord. Det är inte till laglydnad. Det är inte lydnad till att läsa lagar som vi ska följa. Nej, det är till ett liv med honom. Ett underbart liv tillsammans med Jesus. Och det visar också att det är Gud som leder. Det är Gud som öppnar dörrar. Det är han som öppnar vägar för oss. Var och en i det han har tänkt för oss. Det står ju också här om Guds vrede. Guds vrede uppenbarat står det. På alla ogudaktighet. Och det här ordet, det nämns också, det är samma ord i grekiskan. För det finns olika ord för vrede. Men det ordet nämns i Johannes 3:36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom, står det där. Samma ord står också i 1 Thessalonikerbrevet 5 och vers 9. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen eller vreden, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Och det här ordet för vrede, det är en pågående vrede. På grund av synden. Men ordet beskriver också när Gud är vred. Att i hans vrede så att säga, eller i Gud, finns samtidigt en längtan och en sorg över den människa som lever under hans vrede. Alltså lever i synden. Därför att Gud vill rädda, han vill frälsa. Hur kan han då utlämna eller prisge, som det stod i gamla översättningen? Ja, när Gud utlämnar, och det står här på tre ställen i det här kapitlet. Det är nästan som man kan se en trappa som går utför, nerför. I negativ bemärkelse. När Gud utlämnar, då handlar det om att människan har valt. Människan har valt sin väg. Ofta föregår det av att Gud försöker på alla sätt att varna och hindra och väcka över situationen. Men om människan då fortsätter envist sin egen väg, den väg man har valt, så utlämnar Gud, för han tvingar oss inte. Jag fick en fråga vid ett tillfälle av en icke-kristen. När vi samtalade om tron. Och så frågade hon, vad är tillåtet då? Tillåter Gud att man lever i ett homosexuellt förhållande? Tillåter Gud det? Då svarade jag, Gud kan tillåta mycket, men han talar om konsekvenserna. Vart vägen leder. Människan får välja. Gud utlämnar till begäret. Han utlämnar människan till det hon själv väljer. Med förhoppning att när man börjar se kanske konsekvenserna, så kan även det kanske leda till att man vänder om. Och förstår, den här vägen leder inte rätt. Så var det i mitt liv. Jag vet att det var Guds ande som kom över mig där nere i Australien. När jag insåg att min väg är meningslös. Mitt liv är meningslöst. Ytligt och roligt tyckte jag. Men plötsligt så kom ett allvar och visste att det leder inte till någonting. Det är meningslöst, det är ju tomt. Och nästan en sån där otäck känsla kom över mig. Jag visste ju sanningen. Och det där var väl en början till att vända tillbaka till Jesus igen. Överlåta allt till honom. Gud hindrade inte Adam och Eva att äta av den där förbjudna frukten, Edens lustgård. Men han hade innan talat om konsekvenserna om de gjorde det. Och det står i Bibeln att avfallet i den sista tiden måste ske. Förförelsen måste komma. Antikrist måste först framträda. Men jag har tänkt då och då på de där orden. Det måste ske, står det. Varför måste allt detta ske? Ja, jag antar att det handlar om människans val. Mänsklighetens val. Man får det man väljer. Och vi ser också idag och hör ropen lite nu och då. Efter en stark världsledare, efter en världsregering som tar hand om och styr globalt. Och det är det som Bibeln har förvarnat för. Kommer att bli en antikrist. Det är ju populärt idag att tala om kärleken. På tal om hur man lever. Och ett citat som man hör nu och då är störst av allt är kärleken. Jag vet inte ens om de är medvetna om att det är en bibelvers man citerar. Men det står också i sammanhanget att kärleken har sin glädje i sanningen. Det är viktigt. Och det är Guds ord. För var och en som omvänder sig förlåter Gud, för han är barmhärtig. Och där synden blir större läser vi där överflödade nåden ännu mer. Det finns ingen gräns för Guds förlåtelse. För var och en som vänder sig till honom. Jag tycker om det där ordet med grundsanningar. Det finns mycket vi inte förstår. Vi kanske inte ens förstår varför vissa saker är förbjudet. Som spiritism varnar Gud allvarligt för i sitt ord. Att ha kontakt med döda, med avlidna. Det är en styggelse, det är allvarligt. Och vi kanske inte fullt ut förstår varför. Nu kanske vi vet, det finns ett bättre exempel. Men det finns grundsanningar som vi vet är sant. Gud är god. Gud är helig. Gud är rättvis. Gud är en rättvis domare, säger Bibeln. Gud är allsmäktig. Allt detta vet vi. Det finns ingen brist hos Gud. Det finns brist i vår förståelse av Gud, kanske. Men därför kan vi lugnt och tryggt lita på hans ord. Även om vi inte förstår alltid varför säger Gud det här. Varför ska vi akta oss för detta? Men om vi fruktar Gud, då lyder vi honom. Därför att det står så. Därför att han har sagt så. Hesekiel. Som exempel. kapitel 14, vers 22. Då beskriver han där vad som skulle hända i Israel, i Jerusalem på den tiden. Det var mycket stort avfall. Det var mörker andligt sett. Då skriver han, eller säger han så här: och när ni får se hur de lever och handlar, säger Herren, ja, ska ni finna tröst för den olycka som jag har låtit komma över Jerusalem. Ja, för allt som jag har låtit komma över staden. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, Herren. Här visar alltså Herren att det finns en anledning, det finns en orsak. Vi förstår inte alltid, men Gud, varför griper inte du in här? Eller nu? Eller varför händer detta hemska? Det fanns en orsak här. Men Gud är allsmäktig. Han vet. Hos honom finns ingen brist. Men vi brister ofta i att förstå vad som händer. Jeremia, han fick varna folket år ut och år in och ingen lyssnade. Och Gud sa, de kommer inte att lyssna, men du ska varna ändå. För på det sättet kan ingen säga att inte Gud har varnat. Det finns ingen ursäkt. Och Jeremia, han fortsatte genom kamp och tårar många gånger. Men han fortsatte att lyda Gud. Och när domen kom i kapp, synden, eller folket där i synden, då fanns det bara en som hade ett uppmuntrande ord som det låg substans i, som var sant, och det var Jeremia, Guds profet. Då hade han en uppmuntran att ge från Herren. Idag tror jag det vi ser, att det är tid för att varna, inte för att leka bland oss kristna. Men vem tar varning? Gud har varnat sedan många år tillbaka för ett hot från Ryssland över Norden. Det känner vi säkert till allihopa. Han har varnat många genom drömmar och även genom syner och tilltal. Och det har skrattats. Det skrattades även bland kristna över det ryska hotet i många år. Men idag tror jag ingen skrattar längre. Och vi läser i profetierna om Nordlandet. Jag vill ta er med bara snabbt här genom de nyheterna de senaste åren här. Vi ser att de här profetierna håller på att uppfyllas i Hesekiel 38 och 39. Det står ju där om landet längst upp i norr från Israel sett. En del säger, men det kan ju lika gärna vara Syrien. Ja, om vi går noga till bibelordet så ser vi att det inte är det. Men å andra sidan, bakom Syrien står Iran och bakom Iran står Ryssland. Så att det hamnar ändå där uppe. Det står om i Daniels bok också om Nordlandskungen som ska rycka in i länderna och svämma över och dra igenom dem. 2007 placerar Ryssland en flagga under Nordpolen. Och längre norrut kan man knappast komma. Då är det landet längst upp i norr. Och så läser vi om Hesekiel 38 och i första verserna där står ju om de här om Gog, alltså Ryssland som upprustar och rustar andra, som det står i grundtexten. Det står om perser som är Iran. Det står om nuber som ansluter sig till Ryssland då, som troligen är Sudan, som är ju delat nu med en muslims del. Kan också vara Etiopien. Puteer som är Libyen. Som har fått vapen från Ryssland i många år. Som har rustats av Ryssland. Precis som ordet säger. Profetian. Turkiet. Som mer och mer har vänt sig. Till Ryssland. Mot väst och Israel. Och vi läser i Daniels bok 7 och vers 5. Sedan fick jag se ännu ett djur. Det andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött. Sen vi fick del av den här tolkningen av en pastor i Amerika i USA, Irving Baxter, som fick uttyda tolkningen på de här djursymbolerna på världsriken i ändens tid. Så vet vi att björnen är Ryssland. Och jag har alltid tänkt på just det här bibelordet. Han reste sig på sin ena sida, i gapet hade han tre revben mellan tänderna. Är detta Estland, Lettland och Litauen? Januari 2012. Krigare på frammarsch. Ryska försvarsmakten trimmas i toppform. Maj 2013. Rysslands bombövning mot Sverige var en förberedelse för att attackera Baltikum, sa Lettlands försvarsminister. April 2013. Ryskt flyg övade anfall mot Sverige. Och samma månad Ryssland halverar vård och utbildning men lägger 30% mer på krigsmakten. Juni 2013. Ryssland lanserar atomubåtar vid Nord- och Sydpolen. September 2013. Permanent rysk marin närvaro i Medelhavet. Juni 2014. NATO och Ryssland möts i Östersjön. De har gigantiska militärövningar var och en på sin sida. 7 juli 2014, det var nu i veckan. Hemliga ryska attackplan över Östersjön. Det finns ett allvarligt hot faktiskt. Det största försvaret i Sverige har alltid varit bönen för Sverige. Bön till Herren. Och som det stod här, av tro till tro, som Paulus skrev. Och det är ju citat, den rättfärdige ska leva genom sin tro. Det är ett citat från profeten Habakkuk. Och det står i kapitel 2 i Habakkuk. Herren svarade mig och sa, skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst. Den ska inte utebli. Här vill jag lägga in, vi har också fått löften om en äkta väckelse i Sverige. Det är också en syn som är uppskriven, billigt talat, som inte ska glömmas bort. Se uppblåst och oärlig hans själ i honom. Det var den tidens antikrist och antikrist ande. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro, säger han här. Det var det som Paulus citerade. Habakkuk, han klagar här inför Herren. Han ser samma synder framför sig som i Sodom och Gomorra. Hur mörkret bara ökar. Och bakgrunden, det var ett gudsförakt. Det var ett högmod som ledde till ondska och att våldet ökar, orättvisor, förfall i landet. Men så får han detta under tiden, mitt i detta, mitt i mörkret. Den rättfärdige ska leva av tro. Och det ordet tro, emuna, det betyder tillit till Jesus. Förtröstan på Herren. Det betyder trofasthet eller trohet i relationen till honom. Att vi får vara salt i förruttnelsen, ljus i mörkret. Och peka på Jesus. Och det är också trohet i bönen naturligtvis, som vi är kallade till. Att vi litar på Guds ingripande. Att vi litar och väntar på honom. Att han ska gripa in och att bönesvaret kommer. Då kan vi också mitt i detta leva och se framåt med tillförsikt. Därför att Gud är mäktig. Inget är omöjligt för honom. Och som Habakkuk här uttrycker det. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud. Herren är min starkhet. Och det är den rätta vägen att gå som belyses här och det rätta valet att göra. Jag hoppas att vi alla är inne på den vägen så att vi också når målet. Amen.